Det kanske skulle hjälpa att hon innefattade sig själv i ursäkten, eftersom hon inte hade gjort någonting. Om det nu inte bara resulterade i att de båda två blev satta att skura golv. Hur som helst fick det Ninni att se på henne. Och tänka uppenbarligen, eftersom hennes anlete antog en min som verkligen var försonande, samtidigt som hon neg och tittade ned i marken som om hon skämdes. Vilket hon kanske verkligen gjorde. Kanske. Elaine fortsatte hastigt som om Ninni hade bett om ursäkt och fått bifall. Jag vet att ni allihop vill tillbringa så mycket tid som möjligt i tornet, så vi borde kanske inte vänta mer nu. Så ni kanske vill föreställa er Elaidas ämbetsrum, precis som det såg ut förra gången. Elaida kallades aldrig för den ämelintronande i Shalidar, och på samma vis hade den ämelintronandes ämbetsrum i Vita tornet fått ett nytt namn. Fäst tankarna på det allihop, så att vi kommer dit samtidigt. Enaya var den första som nickade, men till och med Kalinaya och Beonin lät sig avledas. Det var svårt att säga om de 10 kvinnorna förflyttade sig eller om det var Tel Aaron Riord som rörde sig kring dem. Båda alternativen var lika möjliga utifrån det lilla Elaine egentligen begrep. Drömvärlden var nästan oändligt formbar. Ena stunden stod de på gatan i Shalidar. Och i nästa befann de sig i ett stort, överdådigt inrätt rum. Eishedena nickade belåtet, fortfarande tillräckligt oerfarna för att glädjas varje gång någonting gick som de hade tänkt sig. På samma sätt som Tel Aaron Riord speglade den vakna världen, speglade detta rum makten hos de kvinnor som residerat här de senaste 3000 åren. De förgyllda oljelamporna på golvstativ var otända, men det var ändå ljust i rummet på det märkliga sätt som var gemensamt för Tel Aaron Riord och vanliga drömmar. Den höga eldstaden var byggd av gyllene kandormarmor och golvet var klätt med polerade plattor av röd sten från dimbergen. Väggpanelerna, ett relativt nytt tillskott, de var inte mer än 1000 år gamla, var av ljust träslag med märkvärdig ådring och prydda med sniderier i form av sällsamma djur och fåglar som Elaine var övertygad måste härstamma från träsnidarens egen fantasi. De höga valvfönstren som vette ut mot den ämelintronandes privata trädgård var infattade i pärlskimrande stenkarmar. Det var sten som räddats från en namnlös stad som drängts av stormhavet under världsfallet och ingen hade någonsin funnit dess like någon annanstans. Varje kvinna som tog rummet i besittning hade satt sin egen prägel på det, om så bara under sin egen ämbetstid, och Elaida var inget undantag. En massiv tronliknande stol vars ryggstöd kröntes av Tarvalons låga inlagd i elfenben stod bakom ett tungt skrivbord prytt med 3 snidade hoplänkade ringar. Bordet var tomt bortsett från 3 lackerade skrin från Altera placerade på exakt lika avstånd från varandra. Vid väggen stod en enkel vit vas ovanpå en stram vit piedestal och i vasen fanns rosor vars färg och antal skiftade varje gång man tittade på dem men som alltid var ordnade med obeveklig noggrannhet. Rosor, så här års och med detta väder. Det hade varit slöseri med kraften att få dem att växa. Elaida hade gjort samma sak när hon varit rådgivare för Elaines mor. Ovanför eldstaden hängde en målning i den nya stilen, på duk spänd över en träram. Bilden föreställde 2 män som kämpade uppe bland molnen, slungande blixtar mot varandra. Den enes ansikte bestod bara av eld, den andra var Rand. Elaine hade varit med vid Farm och den bild som målningen gav var inte långt från sanningen. Duken hade rivit sönder rakt över Rands ansikte, som om något tungt föremål hade kastats på den. Men sedermera lagat så att skadan nästan var osynlig. Uppenbarligen ville Elida ha en ständig påminnelse om att draken återfödd fanns i världen. Och lika uppenbart var hon inte alls glad åt att behöva titta på den. Om ni ursäktar, Charlene, innan Aishidena var färdiga med sitt belåtna nickande, så måste jag se om mina kunskapare har fått sina meddelanden. Alla Aya, utom vita, hade ett nätverk av kunskapare spritt över världens riken, liksom många enskilda Aishidera. Trots det var Lin sällsynt, kanske unik, i det att hon under sin tid som krönikornas väktarinna hade skapat ett nätverk i själva Tarvalon. Så snart hon hade avslutat meningen var hon borta. Hon borde inte vandra omkring här ensam, sa Shariam irriterat. Ninive, följ efter henne. Stanna hos henne. Ninive drog i sin fläta. Jag kan inte tänka. Nej, ofta kan du inte det, avbröt Mirel henne. Gör för en gång skull vad du blir tillsagd, antagna. Efter att ha utbytt en blick med Elaine nickade Ninive uppgivet och försvann. Elaine kunde inte uppbåda särskilt mycket medkänsla. Om inte Ninive hade ådragit sig Mirels missnöje i Shalidar skulle de kanske ha kunnat förklara att Lin kunde befinna sig var som helst i staden. Att det skulle vara nästan omöjligt att hitta henne och att hon hade besökt Tel Aran Riord på egen hand i flera veckor. Nu ska vi se vad vi kan få veta, sa Morvrin. Men innan någon hann röra sig stod plötsligt Elida bakom skrivbordet och glodde på dem. Elida var stilig snarare än vacker, med stränga, omedgörliga drag, mörkt hår och mörka ögon. Hon var klädd i en blodröd klänning och hade den ärmelintronandes randiga ståla draperad över axlarna. Så som jag har förebådat, mässade hon, kommer vita tornet att enas igen under mig. Under mig. Hon gjorde en skarp gest mot golvet. På knä och be om förlåtelse för era synder. Med de orden var hon återförsvunnen. Elaine lät höra en lång suck och märkte till sin glädje att hon inte var ensam om det. En förebådan. Bjornin la pannan i tankfulla väck. Hon lät inte oroad, men det fanns det skäl att göra. Elida hade förebådandets gåva, om än bara ibland. När en kvinna som gripits av förebådan var säker på att någonting skulle ske, så skedde det också. En dröm, sa Elaine, och blev förvånad över hur stadig hennes röst var. Hon sover och drömmer. Det är ingenting konstigt med att hon drömmer att allting ska vara som hon vill ha det. Ljus, måtte det vara så. La ni märke till stålan, frågade Ernaya utan att vända sig till någon särskild. Det fanns ingen blå rand på den. Den ärmelintronandes ståla skulle ha en rand för var och en av de sju Aya. En dröm, sa Shariam uttryckslöst. Hon lät inte rädd, men hon hade på sig sin blåfransade sjal igen och drog åt den om sig. Likadant gjorde Ernaya. Hur det än är med den saken, sa Morvrin fridsamt, så är det lika bra att vi sätter igång med det vi har kommit hit för att göra. Det fanns inte mycket som kunde skrämma Morvrin. Den plötsliga aktivitet som följde den bruna systerns ord visade hur stilla alla hade varit. Hon, Kalinaya och Ernaya försvann med raska steg ut i förrummet där krönikornas väktarinna hade sitt arbetsbord. Under Elida var det Alviarin Freden som innehade den posten. Hon hade tillhört vita Aya, vilket var märkligt med tanke på att väktarinnan alltid kom från samma Aya som den ärmelintronande. Shuan tittade surt efter dem. Hon hävdade att det ofta fanns mer att lära från Alviarins papper än från Elidas, för Alviarin verkade ibland veta mer än kvinnan som hon antog tjäna under. Och två gånger hade Shuan funnit bevis på att Alviarin hade återkallat Elidas befallningar. Av allt att döma utan repressalier. Däremot hade hon inte berättat för Elaine eller Ninive vad det rörde sig om för befallningar. Det fanns gränser för hur mycket Shuan ville dela med sig. Sheriam, Beonin och Murell samlades vid Elidas bord, öppnade ett av skrinen och började bläddra bland pappren som låg där. Det var där Elida förvarade sina senaste brev och rapporter. Skrinet var prytt med gyllene hökar som kämpade bland vita moln och stängdes oupphörligen så snart någon av dem släppte locket, ända tills de kom ihåg att hålla upp det. Pappren i sin tur förändrades medan Eichedena fortfarande var i färd med att läsa dem. Papper var sannoliken flyktig. Med irriterade suckar fortsatte dock Eichedena oförtrutet sina studier. Här är en rapport från Danell, sa Murell, som skyndsamt skummade en sida. Joanne försökte sälla sig till dem. Danell, en ung brun syster, hade deltagit i den kupp som lett till att hon blivit avsatt. Men Beonin gav henne en hård blick som fick henne att dra sig tillbaka till ett hörn där hon stod och muttrade för sig själv. Innan Joanne hunnit ta tre steg var Beonins uppmärksamhet återriktad mot skrinet och dess innehåll, och de båda andra hade överhuvudtaget inte märkt någonting. Murell fortsatte. Hon säger att Martin Stepaneos ger sitt helhjärtade samtycke och att Roydran fortfarande försöker vara på alla sidor samtidigt. Medan Aleandre och Tylin vill ha mer tid för att överväga sina svar. Det fanns en anteckning här i Elidas handstil. Sätt press på dem. Hon klickade irriterat med tungan när rapporten bleknade bort i hennes hand. Det stod inte vad det handlade om, men när det gäller de fyra kan det bara finnas två möjligheter. Martin Stepaneos var kung av Ilien och Roydran kung av Morandi, medan Aleandre var drottning av Gelden och Tylin drottning av Altara. Det måste röra sig antingen om Rand eller om Aesedena som ställde sig emot Elida. Vi vet åtminstone att våra sändebud har lika stora utsikter som Elidas, sa Sheriam. Fast till Martin Stepaneos hade Sally där förstås inte skickat någon. Den verkliga makten i Ilian innehades av först Brand av de nios råd, det vill säga Samuel. Elaine skulle ha gett en hel del för att få veta vad det var som Elida föreslog och som Samuel gav sitt stöd till. Eller åtminstone lät Martin Stepaneos säga att han stödde. Hon var övertygad om att de tre Aesedena var lika intresserade av att veta det. Men de fortsatte bara att plocka upp olika dokument ur det lackerade skrinet. Arresteringsorden på Moraine gäller tydligen fortfarande, sa Beonin och skakade på huvudet när det ensamma arket hon höll i plötsligt förvandlades till en tjock bunt. Hon vet inte att Moraine är död. Hon tittade på pappren med en grimas och lät dem falla. De spred sig som löv för vinden och bleknade bort innan de nått bordsytan. Dessutom har Elida fortfarande för avsikt att låta bygga sig ett palats. Det är just likt henne, sa Sheriam med torr röst. Sen hajade hon till när hon läste vad som såg ut att vara ett kort meddelande. Chemerin har rymt. Den antagna Chemerin. Alla tre kastade en blick på Elaine innan de återvände sig mot skrinet som de fick öppna igen. Ingen av dem kommenterade vad Sheriam hade sagt. Elaine var nära att skära tänder. Hon och Ninive hade talat om för dem att Elida hade degraderat Chemerin, en gul syster, till antagens rang. Men de hade naturligtvis inte velat tro på det. En ACD kunde bli tilldömd strafftjänstgöring eller bli förvisad från Vita tornet. Men hon kunde inte bli fråntagen sin titel, inte annat än genom att bli släkt. Det var bara det att Elida tydligen hade gjort just detta. Vad tornets lagar än sa om saken. Hon kanske höll på att skriva om tornets lagar. Av det som de berättat för Aesedena var det åtskilligt som systrarna inte hade trott på. Ett par så unga kvinnor, bara antagna, kunde omöjligen äga tillräckligt mycket vishet för att begripa vad som kunde vara sant eller falskt. Unga kvinnor var godtrogna och lättlurade och kunde inbilla sig saker. Det var svårt att behärska sig. En antagen tog emot vad en ACD behagade dela med sig av och frågade aldrig efter sådant som en ACD valde att ge självmant, som till exempel en ursäkt. Trots veden som bubblade inuti henne lyckades hon dock hålla god min. Några sådana hämningar hade inte Sjön, åtminstone inte för det mesta. När ACD:erna inte tittade på henne blängde hon på dem med mörk blick. Men om någon av dem så mycket som sneglade åt hennes håll utstrålade hon genast idel undergivenhet. Hon hade lång övning i detta. Ett lejon överlever genom att vara ett lejon och en mus genom att vara en mus, hade hon en gång sagt till Elaine. Trots det var Joanne motvillig och inte särskilt övertygande som mus. Elaine tyckte sig se oro i Joannes blick. Detta hade varit Joannes uppgift sedan hon hade lyckats övertyga ACD:erna om att hon kunde använda ringen utan fara. Vilket för all del skett efter att hon och Lin i hemlighet tagit lektioner för Ninni och Elaine och hantera denna viktiga informationskälla. Det tog tid att återknyta kontakten med kunskapare som var spridda över världen och se till att deras rapporter hamnade i Sherry där istället för Vita tornet. Om Sheriam och de andra hade för avsikt att ta över denna uppgift skulle Joanne kanske minska i betydelse. Aldrig under tornets hela historia hade någon annan än en fullvärdig syster haft hand om detta nätverk av spioner. Inte förrän Joanne anlände till Sherlider med de kunskaper hon hade både om den Ermelin-tronandes kunskapare och de som tillhörde Blå Ayas nätverk som hon hade haft hand om innan hon blev Ermelin-tronande. Bjornin och Kalinaya var öppet motvilliga till att behöva förlita sig på en kvinna som inte längre tillhörde deras krets. Och de andra var inte långt efter. Sanningen att säga var ingen av dem riktigt väl till mots i sällskap med en kvinna som hade blivit släkt. Det fanns egentligen ingenting som Elaine kunde göra. Visserligen kallade ACD:erna det här för en lektion, trodde kanske till och med själva att det var en. Men av tidigare erfarenheter visste Elaine att de skulle knipsa näsan av henne om hon oombedd försökte lära dem någonting. Hon var där för att svara på eventuella frågor, ingenting annat. Hon tänkte på en pall. Den uppenbarade sig genast, med vinrankor snidade längs benen och satte sig ner. Det skulle ha varit bekvämare med en stol, men det kunde ha ådragit henne en anmärkning. En antagen som satt allt för bekvämt betraktades ofta som en antagen som hade för lite att göra. Efter en kort stund frammanade Joanne en nästan identisk pall åt sig själv. Hon gav Elaine ett sammanbitet leende och glodde ilsket på ACD:ernas ryggar. Den första gången som Elaine hade besökt detta rum i Tel Aaron Riord hade det stått dryga dussinet pallar uppställda i en halvcirkel framför det utsirade skrivbordet. För varje besök hade pallarna blivit färre. Och nu fanns det inga kvar. Hon var säker på att detta måste betyda någonting, men hade ingen aning om vad. Hon var övertygad om att Joanne trodde detsamma och förmodligen hade resonerat sig fram till skälet. Men i så fall hade hon inte delgivit Elaine eller Ninive sin insikt. Stridigheterna i Shainar och Arafel är på väg att lägga sig, mumlade Sheriam halvt för sig själv. Men det står fortfarande ingenting här om varför de började. Bara skärmytslingar. Men gränslandsmän strider inte mot varandra. De har stora fördärv. Hon kom själv från Shaldre, ett av gränslanden. Stora fördärv håller sig åtminstone fortfarande lugnt, sa Mirel. Nästan för lugnt. Det är tur att Elaida har många kunskapare i gränslanden. Joanne lyckades grimasera samtidigt som hon blängde på ACD:erna. Elaine misstänkte att hon fortfarande inte hade lyckats knyta kontakt med några av sina agenter i gränslanden. De låg för långt bort från Shalidar. Jag skulle känna mig bättre till mot som man kunnat säga detsamma om Charabon. Arket i Bionins hand växte sig längre och bredare. Hon tittade på det, fnös och slängde det åt sidan. Kunskaparna i Terrabon är fortfarande tysta, allihop. Det enda hon har hört om Terrabon är rykten från Amadeusia om att Aesir är inblandade i kriget. Hon skakade på huvudet åt det befängda i att bevärdiga ett sånt rykte mödan att fästa det på papper. Aesir befattade sig inte med inbördeskrig. Åtminstone inte på ett så öppet vis att det upptäcktes. Och från Aradoman verkade bara finnas en handfull förvirrade rapporter. Snart nog får vi veta hur det är, Terrabon, på egen hand, sa Sheriam tröstande. Om några veckor. Sökandet fortgick i timmar. Dokumenten sinade aldrig. Det lackerade skrinet blev aldrig tomt. Ibland växte till och med traven när man tog upp ett papper. Visserligen var det bara de kortaste som stannade kvar tillräckligt länge för att de skulle hinna läsa dem i sin helhet. Men då och då fick Aesirna upp ett brev eller dokument som de redan sett. Långa stunder var det tyst i rummet. Men vissa dokument gav upphov till kommentarer och vissa till diskussioner mellan Aesirna. Shuan, som hade frammanat ett snöre, satt och lekte vagga med det och verkade inte bry sig det minsta om vad som sades. Elaine önskade att hon kunnat göra detsamma, eller än hellre läsa. På golvet vid hennes fötter dök upp en bok. Jane Whitfarnes resor, som stannade tills hon fick den att försvinna igen. Men kvinnor som inte var Aesir tillät större frihet än de som gick i lära för att bli det. I vilket fall som helst lärde hon sig ett och annat genom att lyssna. Ryktet om att Aesir var inblandade i kriget i Terrabon var inte det enda som funnit sin väg till Elaidas skrivbord. Pedro Nile var i färd med att samla in sina vitrocksstyrkor. Och enligt ryktena var syftet allting från att inta Amadeusias tron, vilket han sannligen inte hade något behov av, till att slå ned krigen och oroligheterna i Terrabon och Aradoman, eller att låta trupperna stödja Rand. Det skulle Elaine tro på den dag solen steg upp i väster. Det fanns rapporter om besynliga händelser i Ilion och Carhain. Det kanske fanns fler, men det var dessa som Aesirna hittade. Om att hela byar gripits av vansinne. Om mardrömmar som syntes på ljusan dag. Tvåhövdade kalvar som kunde prata. Skuggyngel som uppenbarade sig ur tomma luften. Sheriam och de andra fäste inte något större avseende vid dessa uppgifter. Liknande rapporter inflöt i Shalidar från olika delar av Altara och Morandi och från Amadeusia på andra sidan floden. Aesirna avfärdade det som hysteriska fantasier hos folk som fått höra att draken var återfödd. Elaine var inte lika säker. Hon hade sett sånt som de andra aldrig upplevt trots sin ålder och erfarenhet. Det ryktades att hennes mor var i färd med att mobilisera en här i västra Andor under Manetharans urgamla fana till på köpet. Men också att hon hölls fången av Rand eller hade flytt till alla tänkbara delar av världen, däribland även gränslanden och Amadeusia, vilket sannligen inte var tänkbart. I tornet trodde man av allt att döma inte på något av dessa rykten. Elaine önskade att hon vetat vad hon skulle tro. Hennes grubblerier över var hennes mor verkligen befann sig skingrades av att Sheriam uttalade hennes namn. Hon talade inte till Elaine utan läste skyndsamt på ett papper som sedan förvandlades till ett långt pergament med tre sigill i botten. Elaine Trackand måste till varje pris upphittas och återföras till Vita tornet. Om det förekom några fler misstag skulle de skyldiga avundas kvinnan Makura. Det sista fick Elaine att rysa. På deras väg till Salidar hade en kvinna vid namn Ronda Makura varit en hårsmån ifrån att lyckas skicka henne och Ninive tillbaka till tornet som ett par säckar med smutstvätt till tvätteriet. Andors kungahus, läste Sheriam vidare, var nyckeln. Vad nu det kunde betyda. Nyckeln till vad? Ingen av de tre ejkedéerna ägnade henne så mycket som ett flyktigt ögonkast. De bara tittade på varandra och fortsatte sedan med vad de höll på med. Kanske hade de glömt att hon var där, men å andra sidan hade de kanske inte det. Huruvida hon skulle skyddas från Elaida var någonting som ejkedéerna skulle bestämma. Och om de av någon anledning valde att överlämna henne till Elaida, bunden till händer och fötter, så var valet också deras. Gäddan frågar inte grodan om lov att smörja kråset, som hon mindes att Lini brukade säga. Elaidas reaktion på den amnesti som Brand utfärdat syntes tydligt på rapportens skick. Elaine kunde nästan se framför sig hur hon skrynklade ihop pappret och började riva sönder det för att sedan lugnt släta ut igen och lägga det i skrinet. De gånger Elaida blev arg var det nästan alltid ett kallt raseri. Hon hade inte skrivit någonting på just det dokumentet, men på ett annat som räknade upp antalet Aishidir i tornet hade hon skrivit en bitande kommentar som visade att hon nästan var redo att offentligt tillkännage att alla som vägrade lyda hennes order att komma tillbaka var förrädare. Shariam och de båda andra diskuterade lugnt denna möjlighet. Hur många systrar som än hade för avsikt att lyda så skulle vissa ha långt att resa och en del skulle kanske inte ens ha nåtts av kallelsen ännu. Hur som helst skulle ett sånt tillkännagivande bekräfta alla rykten som florerade om att tornet hade splittrats. Elaida måste vara nära panik för att överväga ett sånt steg, eller så rasande att hon inte kunde se klart. En kall kåre löpte ut efter Elaines rygg och den hade ingenting att göra med huruvida Elaida var skrämd eller uppretad. 294 Aishidir fanns i tornet och stödde Elaida. Nästan en tredjedel av alla Aishidir i världen. Nästan lika många som hade samlats i Shalidar. Kanske kunde man inte vänta sig bättre än att resten också skulle dela sig i lika stora läger. Den flod av Aishidir som anlänt till Shalidar i början hade sinat till en rännil. Kanske hade tillflödet till tornet minskat i lika mån. Man kunde alltid hoppas. Sökandet fortgick en stund under tystnad, men sedan utbrast Bjornin. Elaida har skickat sändebud till Randall Thor. Elaine kom hastigt på fötter och Sjön han ett och jämt tysta henne med en tvingande gest som spolierades något av att hon inte först lyckades få snöret hon lekt med att försvinna. Shariam sträckte sig efter det ensamma pappret, men det hade förvandlats till en bunt på tre innan hon hann röra vid det. Vart har hon skickat dem? Frågade hon i mun på Murell som sa, när lämnade de Tarvalon? Deras lugn hängde på en skör tråd. Till Carhain, sa Bjornin, och jag såg inte när, om det nu stod någonting om det. Men de kommer säkerligen att fortsätta till Caimlin när de får veta att han är där. Det var ändå bra eftersom det skulle ta minst en månad att färdas från Carhain till Caimlin. Delegationen från Shalidar skulle säkert nå Rand först. Elaine hade en gammal trasig karta undangömd under sin madrass i Shalidar. Och varje kväll tog hon fram den för att märka ut hur långt hon trodde att de hade kommit på sin väg mot Caimlin. Den grå systern hade inte talat färdigt. Det verkar som om Elaida tänker erbjuda honom sitt stöd och en eskort till tornet. Shariam höjde ögonbrynen. Det är ju befängt, Murells olivfärgade kinder mörknade. Elaida har varit röd. Den ärmelintronande tillhörde alla Aya och ingen, men det var inte så enkelt att överge sitt ursprung. Det finns inga gränser för vad den kvinnan kan göra, sa Shariam. Han kanske tycker att vita tornets stöd är lockande. Vi kanske kan skicka ett meddelande till Egwen genom elkvinnorna, föreslog Murell med missmodig ton. Shuan lät höra en högljudd och uppenbart tillkämpad hostning. Men nu hade Elaine sannoliken fått nog. Självfallet var det av högsta vikt att varna Egwen. Om Elidas utsända hittade henne i Camlin skulle de säkert släpa med henne till tornet, där hon knappt skulle få något behagligt mottagande. Men resten? Hur kan ni tro att Rand skulle lyssna på någonting som Elida säger? Tror ni inte att han vet att hon har tillhört röda Aja och vad det innebär? De tänker inte erbjuda honom sitt stöd. Det vet ni mycket väl. Vi måste varna honom. Hon sa emot sig själv, det insåg hon. Men det var oron som bestämde över hennes ord. Om det hände Rand någonting skulle hon dö. Och hur föreslår du att vi ska göra det, antagna? Frågade Sheriam svalt. Elaine var rädd att hon såg ut som en fisk, så som hon gapade. Hon hade inte minsta aning om vad hon skulle svara. Men plötsligt räddades hon av ett avlägset skrik följt av ordlösa rop utifrån förrummet. Hon var närmast dörren, men de andra var henne hack i häl när hon sprang dit. Rummet var tomt, bortsett från väktarinnans skrivbord med dess prydliga pappershögar och travar med skriftrullar och dokument, samt en rad stolar där Aishadir kunde sitta i väntan på att få prata med Elida. Enaya, Morvrin och Kalinaya var borta, men en av de höga dörrarna var fortfarande på väg att stängas. Hysteriska kvinnoskrik trängde in genom öppningen. Sheriam, Bjornin och Mirell slog nästan om kull Elaine i sin brådska att komma ut i korridoren. Må så vara att de såg dimmiga ut, men de kändes nog så solida. Var försiktiga, ropade Elaine. Men det fanns just ingenting annat att göra än att samla ihop kjolarna och följa efter så fort hon kunde tillsammans med Joanne. Den scen som mötte dem var som hämtad ur en mardröm, bokstavligen. Ett 30-tal steg till höger om dem vidgade sig den gobelängbehängda korridoren plötsligt till en stor grotta, synbarligen ändlös och fläckvis upplyst av ljuset från spridda eldar och fyrfat. Överallt fanns det trollocker, stora, människoliknande skepnader vars alltför mänskliga anleten var vanställda av djuriska mular, nosar och näbbar och dessutom horn, betar eller fjäderkammar. De som befann sig längre bort verkade otydligare än de andra, som om de inte riktigt funnit sin form, medan de närmaste var jättar, dubbelt så stora som en människa, till och med längre än vanliga trollocker. De var helt klädda i läder och svarta, nitförsedda ringbrynjor och skuttade tjutande runt bland lägereldar, fyrfat, märkliga ställningar med vassa spikar och sällsamma metallföremål. Det var verkligen en mardröm, men större än någon som Elaine hört Egwene eller de visa berätta om. När en sån dröm väl ryckts loss från det medvetande som skapat den, kunde den ibland driva runt i drömvärlden för att slutligen sätta sig fast på någon bestämd punkt. Ailes drömgångare förintade dem konsekvent när helst de hittade dem. Men de och Egwene hade sagt till henne att det bästa man kunde göra var att helt undvika alla man såg. Dessvärre hade tydligen inte Kalinaya hört på när hon och Ninni förde detta vidare. Den vita systern var bunden och upphängd i fotlederna i en kedja som förlorade sig i mörkret ovanför dem. Elaine såg att hon fortfarande omgavs av Shairars glöd. Men Kalinaya vred sig vilt och skrek i högan sky, allt medan hon långsamt blev nedsänkt mot en väldig kittel full av kokande olja. Elaine hade just hunnit ut i korridoren när Enaya och Morvrin stannade upp, där denna plötsligt övergick i grottan. Men de stannade bara ett ögonblick. Sen var det plötsligt som om deras disiga skepnader sträcktes ut mot gränsen, som när rök dras upp i en skorsten. De hade knappt hunnit röra vid den förrän de befann sig innanför. Morvrin skrek när två trollocker vred på ett par jättelika hjul mellan vilka hon drogs allt hårdare. Enaya dinglade upphängd i fötterna medan andra trollocker dansade runt henne och snärtade henne med piskor vars metallskoda ändar slit upp långa revor i hennes klänning. Vi måste länka oss samman, sa Sheriam. Varvid den glöd som omvärvde henne växte samman med Mirells och Bjornins. Trots det kom glöden inte i närheten av den ljusstyrka som en ensam kvinna hade i den vakna världen. En kvinna som inte bara var en dimmig drömfigur. Nej, ropade Elaine. Ni får inte acceptera det som verkligt. Ni måste se det som en... Hon tog Sheriam i armen. Men det flöde av eld som de tre hade vävt, svagt trots deras gemensamma ansträngning, nådde just fram till gränslinjen mellan dröm och mardröm. Där försvann flödet, som om det uppslukats av mardrömmen. Och i samma ögonblick drogs de tre ejkedéerna ut likt dimma som fångats i ett vinddrag. De hann bara ge upp var sitt förskräckt tjut innan de rörde vid gränslinjen och försvann. Genast syntes Sheriam där inne, med huvudet uppstickande ur en svart klockformad metallkonstruktion. Trollockerna vred på handtag och drog i spakar som fanns på utsidan, varvid Sheriam kastade vilt med sitt röda hår och hennes skrik steg mot ett crescendo. Av de båda andra syntes inga spår, men Elaine tyckte sig höra fler skrik ur fjärran. Någon som om och om igen tjöt nej, medan någon annan skrek efter hjälp. Kommer du ihåg vad vi berättade om hur man upplöser mardrömmar? Frågade Elaine. Joanne nickade, men med blicken fixerad vid den scen som utspelade sig framför henne. Förneka att de är verkliga. Försök se för sin inre syn hur det skulle vara utan dem. Det var där Sheriam hade gjort sitt misstag, och detsamma gällde förmodligen alla Aesherdéerna. Genom att försöka använda kraften mot mardrömmen hade de godtagit den som verklighet och på så vis dragits in i den, lika säkert som om de självmant hade promenerat dit. De var helt hjälplösa om de inte kom ihåg det, vilket de inte visade några tecken på att göra. De stigande skriken skar i Elaines öron. Korridoren, muttrade hon och försökte se för sig hur den hade varit senast hon såg den. Tänk på korridoren så som du minns den. Jag försöker, flicka, morrade Joanne. Det hjälper inte. Elaine suckade. Joanne hade rätt. Scenen framför dem förändrades inte det minsta. Sheriams huvud nästan vibrerade under metallkapseln som dolde hennes kropp. Marvins tjut övergick allt mer i plågade flämtningar. Och Elaine kunde nästan höra hur hennes leder drogs isär. Kalinayas hår som hängde ned under henne nuddade nästan oljans sjudande yta. Två kvinnor var inte nog. Mardrömmen var för stor. Vi måste ha hjälp av de andra, sa hon. Lin och Ninive, flicka, även om vi visste hur vi skulle hitta dem, skulle Sheriam och de andra vara döda innan... Hon avbröt sig och stirrade på Elaine. Du menar inte Lin och Ninive, eller hur? Du menar Sheriam och... Elaine bara nickade. Hon var för rädd för att prata. Jag tror inte att de kan vare sig se eller höra oss där inifrån. Trollockerna har inte ens sneglat åt vårt håll. Det betyder att vi måste försöka från insidan. Elaine nickade igen. Flicka, sa Joanne med tonlös röst. Du har ett lejons mod och kanske en strömskatas förnuft. Sen suckade hon tungt och fortsatte. Men jag kommer inte på något annat sätt själv. Elaine höll med henne om allting utom hennes mod. Om hon inte hade tvingat samman knäna skulle hon ha legat i en hög på korridorens golvplattor. Men ens blev hon varse att hon höll i ett svärd. En lång klinga av blankaste stål som skulle ha varit fullständigt meningslös även om hon kunnat hantera den. Hon släppte svärdet och innan det nådde golvet var det borta. Ingenting blir bättre av att vi väntar, muttrade hon. Om de dröjde länge till skulle säkert det lilla mod hon lyckas skrapa ihop hinna försvinna. Hon och Joanne steg tillsammans bort mot gränslinjen. Elaines fot rörde vid den och plötsligt kände hon hur hon drogs in, sögs in likt vatten genom ett rör. I ena ögonblicket stod hon i korridoren och tittade på mardrömsscenen. Nästa låg hon på mage på en grov grå stenhäll. Hennes hand och fotleder var hårt hopsurrade bakom ryggen och på alla sidor omgav mardrömmen henne. Grottan sträckte sig åt alla håll utan slut och av korridoren i tornet syntes inte ett spår. Luften skallade av skrik som ekade mot klippväggarna och takets droppande stalaktiter. Bara några steg bort stod en enorm svart kittel och ångade över en dånande eld. En trollock med betar och vildsvinstryne var i färd med att slänga i någonting som verkade vara rötter av något oigenkännligt slag. En matgryta. Trollocker åt vad som helst, även människor. Hon tänkte sig sina händer och fötter befriade, men det sträva repet bet sig obevekligt in i hennes hud. Till och med den bleka skuggan av Shaidar hade försvunnit. Urkällan existerade inte längre för henne, inte här. Det var sannligen en mardröm och hon var fångad i den. Shuans röst hördes genom skriken som ett plågat stön. Shariam, hör på mig! Ljuset Alena visste vad hon blev utsatt för. Elaine kunde inte se någon av de andra, bara höra dem. Det här är en dröm. Ah! Tänk på hur det borde vara. Elaine följde hennes exempel. Shariam, Anaya, allihop. Lyssna på mig. Ni måste tänka på korridoren som den var förut. Som den är egentligen. Det här är bara sant så länge ni tror på det. Hon manade beslutsamt fram bilden av korridoren för sin inre syn. De olikfärgade kakelplattornas prydliga mönster. De förgyllda golvlamporna och färgstarka gobelängerna. Ingenting förändrades. Skriken fortsatte att eka. Ni måste tänka på korridoren. Håll fast bilden i huvudet så blir den verklig. Ni kan besegra det här om ni bara försöker. Trollocken tittade på henne. Nu hade den en bred kniv med skarp spets i handen. Shariam, Anaya, ni måste koncentrera er. Mirel, Bjornin, koncentrera er på korridoren. Trollocken vände henne omilt på sidan. Hon försökte kravla undan, men med ett bastant knä höll besten henne enkelt på plats, medan den började skära i hennes kläder som när en jägare flår en nedlagd hjort. Desperat höll hon kvar bilden av korridoren. Kalinaya, Morvrin, för ljusets skull, koncentrera er. Tänk på korridoren. Korridoren allihop. Tänk på den så mycket ni kan. Trollocken grymtade någonting på ett strävt språk som aldrig varit avsett att uttalas av en mänsklig tunga. Vände henne åter på mage och la sig på knä över henne så att de tjocka knäna klämde hennes armar mot hennes rygg. Korridoren, skrek hon. Nu grävde vidundret in sina grova fingrar i hennes hår och ryckte till så att huvudet for bakåt. Korridoren, tänk på korridoren! Trollockens kniv nuddade hennes spända hals under vänster öra. Korridoren! Korridoren! Klingan började glida. Plötsligt stirrade hon ner i ett golv av olikfärgade kakelplattor. Hon tog sig för halsen med händer som till hennes överraskning var fria, kände någonting vått och stirrade på sina fingrar. Det var blod, men bara en ynklig liten rännil. Hon genomfors av en häftig rysning. Om trollocken hade hunnit skära halsen av henne. Det skulle ingen ha kunnat hela. Hon rös igen och tog sig försiktigt på fötter. Hon befann sig i korridoren utanför den ärmelintronandes ämbetsrum i Vita tornet. Och det syntes inga spår av vare sig trollocker eller grottor. Shuan var där, full av blåmärken och med sönderriven klänning. Och likaså de andra i sederna, dimmiga, mörbultade skepnader. Minst illa åtgången var Kalinaya som stod och skakade med uppspärrade ögon medan hon fingrade på sitt mörka hår. Det slutade i krulliga ändar en handsbredd från hennes gässa. Shariam och Anaya såg mest ut som varsin snyftande hög med blodiga trasor. Mirel satt ihopkrupen, vit i synen, naken och täckt av långa röda valkar och skrapmärken. Morvrin gnydde varje gång hon rörde sig, och hon rörde sig konstigt, som om hennes leder inte längre fungerade som de skulle. Bjornins klänning såg ut att ha blivit klöst i bitar, och hon låg flämtande på knä, stödd mot väggen för att inte falla omkull. Hennes ögon var större än någonsin. Plötsligt såg Elaine att hennes egen klänning och särk hängde från hennes axlar, prydligt uppskuren längs hela framsidan. En jägare som flår en hjort. Hon rös så våldsamt att hon nästan stupade. För att laga kläderna behövdes bara en enkel tanke. Men hon visste inte hur lång tid det skulle ta att reparera hennes minnen. Vi måste tillbaka, sa Morrin, som låg vanskligt uppkrupen på knä mellan Sherium och Anaya. Vi måste bli helade, och ingen av oss kan göra det. Inte så som vi är nu. Ja, Kalinaya kände än en gång på sitt korta hår. Ja, det är kanske bäst att vi återvänder till Shalidar. Hennes röst var en avgjort skakig variant av den vanliga iskylan. Jag stannar en liten stund om ingen har någonting att invända, sa Shuhan. Eller snarare föreslog det, med det ödmjuka tonfall som passade henne så illa. Hennes klänning var hel igen, men blåmärkena var kvar. Jag kanske kan få reda på någonting mer av nytta. Jag har bara fått några bulor, och jag har råkat ut för värre när jag ramlat i en båt. Du ser snarare ut som om någon hade släppt en båt över dig, sa Morrin. Men valet är ditt. Jag stannar också, sa Elaine. Jag kan hjälpa Sjön, och jag blev inte skadad alls. Skråman på halsen gjorde sig påmind varje gång hon svalde. Jag behöver ingen hjälp, sa Sjön, samtidigt som Morrin med ännu mer bestämd ton sa. Du skötte dig väldigt bra i natt, barn. Förstör inte det nu. Du kommer med oss. Elaine nickade trumpet. Det enda hon skulle vinna genom att kämpa emot var en massa bekymmer. Man kunde ha trott att det var den bruna systern som var läraren här och Elaine som var eleven. De trodde förmodligen att hon hade snubblat in i mardrömmen på samma sätt som de själva. Kom ihåg att man kan stiga ut ur drömmen, rakt in i sin egen kropp. Ni behöver inte återvända till Shalidar där först. Det var omöjligt att säga om de hade hört på. Morrin hade vänt sig bort så snart hon nickade. Försiktigt, Sherium, sa den bastanta kvinnan tröstande. Vi är strax tillbaka i Shalidar. Såja, Anaya. Sherium hade slutat gråta nu, men hon gnydde fortfarande av smärta. Kalinaya, hjälper du Mirel? Är du redo, Bjornin? Bjornin? Den grå systern lyfte huvudet och stirrade på Morrin innan hon nickade. De sex Aishadéerna försvann. Efter en sista blick på Shuan gjorde Elaine likadant. Men hon begav sig inte till Shalidar. Förmodligen skulle det komma någon för att hela rispan på hennes hals, om nu någon hade lagt märke till den. Men till att börja med skulle de vara fullt upptagna med sex nyvaknade Aishadéer som såg ut att ha dragits genom något slags monstruöst kuggverk. För de få minuterna hade Elaine en annan destination i åtanke. Det var inte lätt för henne att få stora salen i hennes mors palats att framträda. Hon erfor en känsla av motstånd innan hon stod på det rödvita kakelgolvet under det höga, välvda taket mellan raderna av massiva, vita kolonner. Bilderna som prydde de stora fönstren, Andros vita lejon, omväxlande med rikets första drottningar och avbildningar av viktiga segrar i landets historia, syntes endast otydligt mot nattmörkret utanför. Genast såg hon vad det var som skilde sig från hennes minne av salen, vad som hade gjort det så svårt för henne att komma dit. På det podium i bortre änden av salen, där lejontronen brukade stå, fanns nu istället en hisklig pjäs gjord av röda och gyllene drakar i guld och emalj med solstenar som ögon. Hennes mors tron hade inte blivit flyttad ur salen utan stod på ett slags piedestal bakom och ovanför den förskräckliga möbeln. Elaine gick sakta längs salen och upp för trappstegen i vit marmor för att blicka upp mot den förgyllda tron som tillhörde Andros drottningar. På ryggstödet var Andros vita lejon format i månstenar mot ett fält av rubiner som skulle ha rest sig ovanför hennes mors huvud. Vad håller du på med, Randall Thor, viskade hon hest. Vad tror du att du sysslar med? Hon var fruktansvärt rädd att han skulle göra en enda röra av allting när hon inte kunde styra honom undan alla blindskären. Visserligen hade han klarat Tyrenierna nog så bra och uppenbarligen Carhanierna lika så. Men det var annorlunda med hennes folk. De var burdusa och rättframma och tyckte inte om att bli vare sig manipulerade eller trakasserade. Det som hade fungerat i Cheer eller Carhane kunde i Andor få alltsammans att explodera som en av illuminatörernas fyrverkeriföreställningar. Om hon bara kunnat vara tillsammans med honom. Om hon bara kunnat varna honom för delegationen från tornet. Elaida måste ha någon undangömd list i beredskap. En fälla som skulle utlösas när han minst anade det. Var han tillräckligt förnuftig för att förstå det? Dessutom hade hon inte den blekaste aning om vad delegationen från Shalidar hade för order. Trots Shuans ansträngningar verkade de flesta av Aesidéerna i Shalidar fortfarande vara kluvna när det gällde Rand Althor. Han var draken återfödd, den som enligt profetian skulle frälsa mänskligheten. Men samtidigt var han en man som kunde leda kraften och sålunda var dömd till vansinne, död och undergång. Ta väl hand om honom, min, tänkte hon. Kom snart fram till honom och ta hand om honom. Hon kände ett styng av svartsjuka mot min. Min som skulle finnas där och kunna göra det som hon själv ville göra. Kanske skulle Elaine bli tvungen att dela honom med andra kvinnor. Men hon skulle göra så att en del av honom blev bara hennes. Hon skulle göra honom till sin väktare, kosta vad det kosta ville. Så ska det ske. Hon sträckte upp ena handen mot lejontronen för att svära på samma sätt som Andros drottningar hade svurit sedan riket grundades. Piedestalen var för hög för att hon skulle nå upp, men det borde räcka med avsikten. Så ska det ske. Tiden var knapp. I Shalidar där skulle en Aes-Sedé snart komma för att väcka henne och hela den ynkliga skråman på hennes hals. Med en suck steg hon ut ur drömmen. Demandred steg fram bakom den kolonn där han stått gömd i stora salen och såg på de två tronerna och platsen där flickan hade försvunnit. Om han inte helt misstog sig hade det varit Elaine Trackhand. Och att döma av hennes dimmiga framtoning hade hon använt en mindre Cheer and Greel. En sån som gjorts för att lära upp nya elever. Han skulle ha gett mycket för att få veta vad som rörde sig i hennes tankar. Men hennes ord och ansiktsuttryck hade talat sitt tydliga språk. Hon tyckte inte om vad Althor gjorde här, inte det minsta. Och hon tänkte göra någonting åt det. En bestämd ung dam, misstänkte han. Hur som helst hade ännu en tråd i härvan fått ett ryck. Hur lite verkande en kunde tänkas ha. Låt fursten av kaos regera, sa han till de bägge tronerna. Även om han fortfarande önskade att han vetat varför det var så. Och öppnade en port för att lämna Tel Aaron Riord.